CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon och varmt välkomna till Börsmorgon. Det är den 6 maj och vi går mot en öppning svagt uppåt på Stockholmsbörsen denna måndag. De flesta börserna i Asien stiger idag, men det är relativt tunn handel då både Seoul och Tokyobörsen är stängda för helg. Breda uppgångar på Wall Street i fredags efter svagare jobbdata. Och i dagens program, nytt miljardras för SBB, men vdn ser ljusning. Succévändningen är inte över i börsdoldis och så blir det rapportcase. Och det är Carnegie Private Bankings aktiechef Carl Hedberg som står för klokskaperna denna morgon. Och efter nio ska vi också säga att DIs analytiker Julia Forsberg ansluter. Men jag börjar med att säga välkommen Carl. Härligt med en ny vecka.
Absolut.
Det är ju dock en ganska kort handelsvecka även den här veckan. Ser du att det påverkar handeln?
Ja, men för svensk del så skulle jag säga att det påverkar absolut lite grann. Det blir lite mer avvaktande. Jag tror inte så många vill göra allt för stora förändringar i sin syn på marknaden när man ändå har en halv dag och sen en stängd dag. Och sen bara en klämda och sen helt enkelt. Så att absolut, det påverkar lite grann.
Och hur är synen då på marknaden just nu?
Ja, men ändå hyggligt positiv skulle jag säga. Viss försiktighet givetvis. Det har varit mycket fokus på inflation som inte riktigt vill komma ner, framförallt bort i USA. Amerikanska marknaden har haft en rekyl efter en väldigt stark period. Men vi har ändå haft en rapportperiod som har varit ändå helt okej skulle jag säga. Så att det finns väl lite såna här små minustecken, men ändå på det stora hela ganska stabilt skulle jag säga.
Mm. Men givet att Stockholmsbörsen ändå har kunnat hålla i ganska bra och hålla emot ganska bra, ser du att det liksom gör att det går att stiga mer? Om man inte får liksom starkare data.
Jag tror så här, det kommer vara avhängigt vad USA tar vägen. För Stockholmsbörsen kommer inte leva sitt eget liv. Det tror jag är ganska uppenbart. Men jag tror det finns mer potential kvar för svensk börs om vi ser fram till årsskiftet. Sen är det givetvis en lugnare period både nyhetsmässigt och kursmässigt oftast under sommaren. Men jag tror som sagt att det kanske den stora potentialen snarare finns i att andra sektorer och andra bolag tar över stafettpinnen snarare än att det är hela börsen som bara ska springa vidare.
Mm. Och vi kommer kanske in på vilka av de bolagen som är stafettpinnetagarna.
Ja.
om en liten stund. Men först tänkte att vi ska prata om och med fastighetsbolaget SBB som ju efter många veckors väntan har släppt sin rapport. Driftöverskottet i jämförbara bestånd ökar, redovisas till 736 miljoner kronor för första kvartalet. Slutar ändå med en ny miljardförlust för bolaget, det efter stora värdenedskrivningar. Värdet på fastighetsbeståndet skrivs ner med närmare 2 miljarder kronor under Q1 och därmed blev resultatet efter skatt minus en knappt 1,2 miljarder kronor. På telefon har vi nu med oss bolagets vd Leif Synnes. Välkommen till sändning. Om vi börjar i driftnettot så ser vi en ökning med 3% där i jämförbara bestånd. Vad är det som ligger bakom?
Ja, orsaken är då att vi har en bra verksamhet då, i konjunkturstabil verksamhet. Våra bostäder går väldigt bra. Vi höjer hyrorna och när det gäller våra kommersiella lokaler och så går det också bra. Vi har en stark uthyrningsgrad och vi kan förlänga våra hyreskontrakt. Så totalen då så ökar vi våra intäkter med 4% i jämförbart bestånd. Sen har vi haft en liten högre kostnadsutveckling under första kvartalet än vad vi räknade med. Men det tror jag att vi kommer att ordna upp sig under kommande kvartal. Så driftnettot i jämförbart bestånd stiger med 3%. Men totalt sett så tycker jag då att verksamheten går väldigt bra. Och precis som tidigare år så levererar vi ett starkt ökande driftnetto.
Vad är det för kostnader som stiger oväntat?
Ja, det är tillfälliga saker att vi har tillfälligt mer underhåll under första kvartalet. Och sen har vi också lite mer kostnader för mer snö och kyla under första kvartalet.
Notera, det är en nedgång för hyresintäkterna jämfört med för ett år sedan, men en ökning om vi ser det till liksom jämförbara bestånd. Och ni har ju sålt en hel del, så min fråga är lite, hur mycket lyckas ni höja hyrorna?
Jag tycker vi lyckas höja hyrorna i, och över tid så lyckas vi höja hyrorna mer än inflationen. Då. Och vi har en stark verksamhet. Och vår bedömning är att vi kommer fortsätta leverera över inflationen kommande år. Så jag ser ingen oro alls på intäktssidan faktiskt. Vi har inte den typen av fastigheter där vi behöver vara rädda för intäkterna.
Men hyresgästerna kan räkna med fortsatt stigande hyror helt enkelt?
Ja, i takt med att liksom marknaden utvecklas positivt så kommer våra hyror då utvecklas positivt.
Det har varit stora värdeförändringar här i kvartalet. I Q4 trodde du att ni hade de största värdeförändringarna bakom er. Känns det som att ni börjar närma er botten här?
Absolut, det känns bättre för varje dag tycker jag i fastighetsmarknaden. Om tittar man då på en delkomponent. Det då, så är det kreditmarknaden då, som förbättras starkt då, för våra branschkollegor. Vi ser att kreditmarginalerna för våra branschkollegor för treåriga lån har gått från 3-4% ner till 2%. Och det är väl inte helt orimligt att det här närmar sig 1% på ett par års sikt. Och då när kapitalmarknaden fungerar allt bättre till slut så sköljer det över till fastighetsmarknaden. Och vi ser för en liten uppgång på fastighetspriser också. Så jag tror att man ser det och man känner det när man möter folk. Det har gjort under första kvartalet. Då. Sen tar det ett tag innan man ser det i siffrorna. Men blickar vi framåt ett år så ska det förvåna om inte vi har fått en stabilitet i våra fastighetsvärden.
Belåningsgraden här i första kvartalet var 55%, 54% var det i Q4. Kommer ni klara av att sänka er belåningsgrad så pass att ni har liksom en hållbar finansiell ställning i år? Och kan du säga vad en sån nivå skulle vara?
Den underliggande verksamheten i SBB går riktigt bra. Vi höjer hyrorna, vi höjer driftnätet. Och över tid så får vi även då fastighetsmarknaden med oss. Den går ju lite mer i cykler. Men på lång sikt och på medellång sikt så kommer vi kunna sänka vår belåningsgrad eftersom verksamheten hela tiden förbättras. Mm.
Och hur går det med refinansieringen av era bankskulder?
Ja, det går bra. Vi lyckas refinansiera banklån och lyckas också attrahera andra typer av kapital. Så just nu så tycker vi att vi har fått en stabilitet på vår finansiering.
Jag vill också fråga om delägda Public Property Invest som noterades i Oslo här i april. Hur tycker du att det gick?
Det gick bra. Vi har varit duktigare på senare år att skapa bra bolag. Nordicus är ett bra bolag som äger tillsammans med Brookfield. Och även PPI blir ett bra bolag. De har 10 miljarder tillgångar och 40% belåning. De kommer kunna agera offensivt i en marknad och vara en av de starkaste spelarna där. Och över tid så kommer det ge avtryck i aktiekursen.
Jag har förstått det som att PPI-aktierna kan lämnas som pant till långivare enligt lockup-villkoret i PPI. Hur ser du på risken att PPI-aktierna måste lämnas till någon av era obligationsägare?
Ja, vi har ju i SBB tillgångar som man kan belåna. Det kan man göra på fastigheter och det kan man göra på aktier. Det ser jag inte som någonting konstigt.
Men ser du som en risk att det kommer bli aktuellt i det här fallet?
Jag tycker du ska se det som att det är en möjlighet att skapa likviditet.
Har ni hört något nytt från obligationsägarna?
Nej, det har vi inte. Vi har ju en obligationsägare som har gått till domstol, men 99% av obligationsägarna håller med oss. Jag tror de uppskattar den verksamheten som vi just nu bedriver. Jag tror att de känner sig att vi har en stabilitet, att vi ökar intäkterna och att vi ökar driftnätet. Jag tror att de känner att vi ledningen är på väg att reda ut den här stormen som har varit kring SBB.
Stort tack Leif Synnes för att du var med här i Börsmorgon. Ja, här låter det ju som att man är trygg med att man kommer kunna lösa de finansiella åtaganden som man ändå har åtagit sig. Vad säger du, Carl?
Ja, men jag tror att just i det här fallet nu så är det nog inte så mycket fokus här och nu på den underliggande verksamheten, utan det är nog mer fokus egentligen på hur man hanterar skulden och omfinansieringar. Så att det är ju antingen då fastighetsförsäljningar eller nya lån som kommer vara det som är fokus närmsta tiden.
Mm. Och det har ju varit slagit i fastighetssektorn under våren, men man är ju långt förbi botten i oktober. Liksom, hur ser du på fastigheter och på de bolagen idag?
Jag tror man får skilja ganska mycket på bolag i den här sektorn. För att det finns bolag som har sina finansiella bekymmer som måste hanteras. Och då blir det i fokus. Och sen finns det bolag som egentligen inte har den problematiken. Och där blir det mer fokus då på den underliggande verksamheten. Och sen är det också stor skillnad mellan bolag då med bostadsfastigheter och bolag med till exempel logistikfastigheter. Så det är helt olika marknader och helt olika förutsättningar när det gäller att ändra och höja hyror. Men jag tror att så här, den är ju räntestyrd, den här sektorn. Det är ju ingen som tvivlar på det. Och vi såg den här fantastiska uppgången från låga nivåer när räntorna börjar falla tillbaks. Men nu är ju inte värderingarna kanske riktigt lika nedpressade på samma sätt. Så att, som sektorn som helhet så har väl vi sett en stor del av den här första återhämtningen. Och nu kommer det vara egentligen då förändringar i räntan som jag tror är en viktig parameter att följa. Var det tar vägen härifrån och framåt.
Mm. Och vi får ju räntebesked från Riksbanken på onsdag. Vi fick ju ett brant fall i tjänste-PMI i morse. Inköpschefsindex för svensk tjänstesektor sjönk till 48,1 i april från 54,1 månaden innan. Och det här är ju då alltså första gången sedan november som man är utanför tillväxtzonen som ju är 50. Blir det då bäddat för en räntesänkning på onsdag?
Ja, men det är väl ytterligare en punkt som gör det lite lättare för Riksbanken om man väljer att ta det steget. Och det är väl mycket som talar för det. Och egentligen det enda som är emot det är väl egentligen då frågan om kronan skulle försvagas än mer. Men jag skulle nog ändå säga att det lutar väl åt att vi ser en sänkning.
Mm. Och kanske precis det som marknaden behöver.
Ja, men absolut. Men jag tror som sagt det kommer nog ha en större effekt på vissa sektorer snarare än marknaden som helhet. Jag tror att för den svenska börsen som helhet så är det nog mer egentligen viktigt vad amerikanska centralbanken gör med sin ränta än vad Riksbanken gör. Mm. Men just för fastighetssektorn så är det klart att det är väldigt intressant. Mm.
Mycket småsparare har ju också liksom fortsatt flöda till börsen. Det brukar man ju se kanske framförallt när börsen går bättre. Och om man då ser till månadsstatistiken för Nordnet och Avanza så var nettoinflödet hos Nordnet under april 5,8 miljarder kronor. Det var en minskning med 13% jämfört med mars månad. Och då för konkurrenten Avanza var inflödet 7,9 miljarder kronor. Det var en ökning med 3% sekventiellt. Kampen fortsätter också där, även om aktieutvecklingen har varit starkare för Nordnet senaste året. Har du en favorit här?
Ja, jag gillar nog Nordnet för Avanza faktiskt, med den här nordiska exponeringen. Och Nordnet har ju varit utanför börsen en period, tagit stora investeringar som många nog är lite rädda för att Avanza har framför sig. Så att, jag skulle säga att Nordnet är favoriten där.
Mm. Och samtidigt som flödet just nu i alla fall verkar gå till Avanza. Kan det ha att göra också med liksom, hur svenskar sparar jämfört med våra nordiska grannar?
Ja, men det kan nog ha en viss effekt, absolut. Men jag tror att egentligen båda kommer nog gynnas av att det är en marknad som fortsätter växa. Och sen har man ju också sett att faktiskt väldigt många har valt att fortsätta prioritera sitt sparande och snarare kanske dragit ner lite grann på annan typ av konsumtion. Så att sparande ser ut att fortfarande hålla upp väldigt väl. Och när vi då förhoppningsvis kommer igenom den här perioden med höga räntor så tror jag att det här kommer kunna accelerera ytterligare. Mm.
Jag ville hinna nämna ett lite större bolag innan börsöppning också. Det är ju investmentbolaget Berkshire Hathaway som både släppte rapport och hade stämma i helgen. Mycket fokus på successionsordningen efter Warren Buffett och hyllningar av bortgångne parhästen Charlie Munger. Men också då på siffrorna. Man redovisade ett rörelseresultat på 11 miljarder dollar. Det är en ökning med 39% jämfört med samma månader förra året. Och så är det hisnande 2000 miljarder kronor i kassan just nu. Vad gör man med dem?
Ja, men de gör ju en del aktieåterköp med de pengarna. De delar ju inte ut några pengar. Men det är ju klart att så här, det är ju ett jättestort bolag. Så att det är klart, då blir ju även kassaproportionen stor i det här. Men det är klart att det är en utmaning att hitta nya investeringar för dem. Så är det.
Mm. 20 sekunder kvar till börsöppning. Men vad säger du då om att man minskar i Apple för andra månaden i rad, förvisso fortfarande största bolaget, men vad skickar det för signaler?
Ja, men jag tror inte man ska liksom titta så mycket på att de just säljer, för det är ju en jättestor del av deras portfölj, så det blir ganska naturligt skulle jag säga. De har ju haft en fantastiskt fin utveckling på det innehavet, och att då minska ner det i olika steg, det tror jag är ganska naturligt om man ser det här som någon form av portföljtänkande. Så att, nej, jag ser inte det som någon större negativ signal. Sen tror jag i för sig att de har liksom en viss osäkerhet till vad amerikansk ekonomi tar vägen här i närtid och den amerikanska börsen då efter den här starka utvecklingen. Så att, det är klart att det kan vara ett led i att öka kassan lite ytterligare för att de var beredda att köpa på lite lägre nivåer.
Mm, men jag tänker också att man kanske vill ha lite mer pengar för att när man väl gör någon ny investering att man tar en större bit av kakan direkt.
Ja, fast det tror jag att kassan räcker till att
oavsett
att göra.
Kanske. Ja. Klockan slår 9 och Stockholmsbörsen öppnar. Vi ska till Marknadsstudion och Sofie Gräsberg.
Stockholmsbörsen inleder veckan uppåt och stiger 0,3% ungefär. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi SBB i toppen som stiger 3% precis vid börsöppningen. De rapporterade ju idag och redovisar en ny miljardförlust efter stora värdenedskrivningar. Men i jämförbart bestånd ökar både hyresintäkterna och driftnettot. Tittar vi vidare på storbolagslistan så ser vi att även Boliden och Volvo stiger idag medan vi i botten hittar H&M. Och om vi vänder tillbaka till fastigheter så fastighetsinvesteringsbolaget Catella rapporterar lägre omsättning och resultat. Aktien tappar 2% precis vid börsöppningen. Kan notera att både Nordnet och Avanza som vi pratade om precis innan börsöppningen stiger båda omkring 0,5% vardera. Och EQT köper amerikanskt IT-konsult för 32 miljarder kronor. Dala Energis budkommitté rekommenderar inte Elevivos bud på 90 kronor per aktie. Och Humana, där så blir Nathalie Bolas Nilsson ny vd och hon tillträder i slutet av juli. Och på tal om vd-byte, Lumen Radios vd Alexander Hellström avgår. Vice vd blir tillförordnad vd tills en ny är på plats. Och där ser vi att aktien tappar närmare 1%. Med större rörelse ser vi för veckans aktieteknikkonsulten Railers uppsida på 25% skriver Julia Forsberg. Och precis vid börsöppningen så stiger aktien 6%. Vidare på rekfronten Handelsbanken slopar säljstämpel på Knowit och sätter nu behåll. Aktien stiger 3%, nästan 4%. Och 4% stiger Klara Bo när de får köpstämpel av Handelsbanken. Men i kort, lite avvaktande men ändå småmunter, Stockholmsbörsen stiger 0,2%.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätels idéskärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Stort tack för det, Sofie. Ja, det har varit soligt i helgen och alltså solsken även på Stockholmsbörsen denna måndag morgon. Här i studion så har DIs analytiker Julia Forsberg anslutit jämte Carl Hedberg från Carnegie. Välkommen.
Tack så mycket.
Tänk att vi börjar med att titta lite på morgonens rörelser. Noterar ju där SBB stiger ungefär 2% på rapporten. Är det att man kan börja andas ut lite att bolaget gör rätt saker för att hantera sina skulder?
Ja, men det var väl egentligen inte några nya större oväntade saker som kom fram här, och aktien har ju varit väldigt pressad innan. Men det känns väl som en ganska rimlig reaktion på den rapporten. Mm.
Och jag noterar också att teknikkonsulten Railers steg ungefär 6%. Det är efter att ha pekats ut som en börsdoldis med mycket mer att ge, i runda slängar då 25%. Mm. Julia, vi ska prata om vad det är du ser. Faktien har ju gått 14% i år innan dagens uppgång.
Mm, precis, och den har ju gått ganska starkt liksom senaste tiden om man kollar i längre perspektiv. Så. Och de har ju haft en jättefin vändning, så det är ju välförtjänt. Men jag tror att den har mer att ge också. Mm.
Ska vi börja då för de som kanske inte vet vad Railers faktiskt gör?
Ja, men precis. Som du var inne på, det är en teknikkonsult och de är verksamma inom framförallt fyra områden då, som är industri, infrastruktur, fastigheter och energi. Och sen gör de en mängd olika saker inom de här områdena, men det kan till exempel handla om att energieffektivisera fastigheter eller att hjälpa industriföretag att ställa om.
Mm. Det här är ett bolag som har lyfts fram liksom i den här gröna vågen. Och så, vart ser du att tillväxtpotentialen finns?
Ja, men precis, de gynnas ju väldigt mycket av den här gröna omställningen. Och deras fokusområden är ju energi och infrastruktur. Och jag tror att det är mycket där som den stora tillväxtpotentialen finns.
Men och vad är det som kan bli en ny trigger? För som du sa, aktien har gått starkt ganska länge.
Precis. Och som jag var inne på tidigare, de hade en jättefin vändning efter att Victor Svensson kom in som vd då, 2018. Och där man har haft en fin tillväxt, men framförallt så har man förbättrat marginalerna som var väldigt tunna förut. Men där så tror jag att det finns fortfarande utrymme att förbättra marginalerna ytterligare. Kollar man förra året så hamnade EBITDA-marginalen då på 7,5%. Och mycket av det här drivits att man har fått en högre debiteringsgrad och att man jobbat med att få ner centrala kostnader. Men det man ser utrymme för är också fortsätta prishöjningar. Och det här då kan ju ge ett ytterligare marginallyft och en ökad lönsamhet per anställd också.
Men finns det å andra sidan en risk att löneinflationen slår mot marginalerna?
Ja, absolut, så kan det ju vara. Det kan ju slå lite och hämma den effekten från prishöjningar, men jag tror ändå att nettoeffekten kan bli positiv.
Carl, gillar du Railers?
Ja, nej, men absolut. Jag håller med Julia i analysen. Jag är positiv till bolaget, så att jag tror att det finns mer att hämta i den aktiekursen. Och jag tror att ytterligare en potential ur ett kursperspektiv eller ett aktieperspektiv är att man kan addera till lite förvärv också, vilket är lättare för de här mindre bolagen att växa på det sättet än om man tar de här större då, Sweco till exempel.
Och man gjorde ju ett stort förvärv där förra året och det har man väl lagt lite tid på att integrera det nu, men skuldsättningen är ändå bra. Man gjorde en ny emission i samband med det, så att, jag tror också att det kan komma fler förvärv nu framöver.
Men finns det risker till exempel i att liksom fastighetsbyggen står och stampar?
Ja, men så är det, och det här har man också sett att det har ju slagit mot bolaget och framförallt då den norska marknaden där fastigheter är ganska viktiga. Men som Viktor var inne på när jag pratade med honom också, så har man en stor andel av sina kunder inom offentlig verksamhet, så man har ändå en liten krockkudde där. Och han ser också att det kommer börja vända här under andra halvåret. Och det är ändå så att det finns ett stort investeringsbehov där också, så att det kommer ju komma en vändning. Och under tiden så tycker jag att man tar det bra och att man kan kompensera det med liksom tillväxt i andra områden.
Och jag som då alltid ser glaset som halvtomt, alltså risken att konkurrens kring arbetskraft kan hämma tillväxten?
Ja, det är absolut en risk och det är tuff konkurrens när det kommer till att rekrytera personal och sånt där. Men samtidigt, det här är inget nytt utan det är en situation som man fått hantera och jag tycker att de har hanterat det på ett bra sätt, så att det känner jag mig ändå trygg med.
Och Carl, du sa att du gillar Eilers, men liksom, om du ser på konkurrenterna, ser du att alla står inför samma möjligheter eller samma utmaningar?
Ja, men jag skulle säga att det är ju en grupp bolag som drivs av samma sak. Jag tror framförallt gillar man investeringar som gynnas av den här energiomställningstrenden, så är det jätteintressant allihopa. Sen tror jag kanske ett börsperspektiv att det är så att vi behöver se ytterligare lite mera bredd i marknaden, lite mera riskvilja. Det har varit de stora bolagen som har dominerat hittills. Jag tror att ser vi lite mer det, så kommer de mindre bolagen som Railers sannolikt kunna ha en bättre kursutveckling också. Men det är kanske en liten bit kvar till det fortfarande. Räntesänkningen kan ju vara ett första steg mot det scenariot.
Du tror det, Nicka, Julia?
Ja, nej, men jag håller med, absolut. Och alltså, som jag var inne på tidigare, det finns stor potential i allmänhet inom det här området. Och det är väl kanske också därför det är så svårt att rekrytera personal och sånt. Det är liksom många stora projekt som ska genomföras. Så det finns väl absolut potential inom området i allmänhet.
Och kanske fler stora projekt som kommer igång då sen när det blir lite mer islossning. Julia,
absolut.
Jag vet att du har jättemycket att stå i, så jag lovar att släppa iväg dig för att du ska få skriva. Tack Julia Forsberg för att du var med idag.
Tack själv.
Och vi ska nu vidare till omsorgsbolaget Humana, vars vd Johanna Rastad i januari meddelade att hon skulle avgå. Och det blir Nathalie Bolas Nilsson, tidigare vd för Norlandia Care och Frösunda, som efterträder. Och hon är med oss nu. Välkommen till sändning, Nathalie. Grattis! Vad fick dig att tacka ja?
Tack! Ja, det finns så många utmaningar kvar i denna bransch och utveckling som verkligen behövs de närmaste åren. Så det ser jag fram emot att kunna fortsätta bidra med.
Ja, och det är några månader kvar tills du tillträder 22 juli. Vad kommer bli fokus först?
Ja, första fokus blir att lära känna teamet såklart och sätta mig mer in i hur Humana arbetar och villkoren runt Humanas affärer.
Men du sa det att det finns många utmaningar som den här sektorn står inför. Kan du fördjupa lite vad du ser?
Ja, absolut. Om man tittar lite bakåt i tiden de sista 5 åren eller så, så har ju branschen gått igenom en oerhört tuff period, både med pandemin och alla påverkningarna runt pandemin på omsorgsbranschen, men också kring villkor och uppräkningar och inflation och kostnadsutveckling. Och det har varit en tuff bransch och det finns ett väldigt stort behov framåt. Vi vet att det finns ganska ont om personal som är på väg in i branschen också. Det är också en stor utmaning att jobba vidare med. Så det krävs lite nya arbetssätt och det krävs lite nytänkande hur man kan möta de utmaningarna. Rätt stora demografiska utmaningar inom flera grupper där behovet ökar och finansieringen minskar.
Mm. Och vad är det som gör att du är rätt person för att hantera de här utmaningarna? Vad tar du med dig från tidigare erfarenheter?
Det finns väl ganska mycket som man kan ta med sig från tidigare erfarenheter. Men jag har ju faktiskt haft förmånen att ha en rätt bred bakgrund. Jag har jobbat i lite olika branscher. Det är de sista 15-20 åren som jag har varit inom sjukvård och omsorg. Vilket är väldigt stimulerande. Men det finns mycket man kan göra även inom andra områden. Jag tror bland annat att man kan jobba väldigt mycket mer och fortsätta på arbetet med digitalisering. Jag är också väldigt nyfiken på vad som händer med AI och hur vi kan använda det inom omsorgsbranschen för att göra saker enklare, smartare, få bättre system på plats. Det finns säkert en hel del man kan jobba vidare med, men vi ska titta lite mer på Humana specifika förutsättningar först, tänker jag, och sätta mig in i hur det ser ut där. Sen har man ju påbörjat en resa redan inom Humana kring specialisering och så, som jag tycker är ganska spännande och där jag tror att man kan jobba vidare en hel del och även kring nya koncept, för det finns en del lite vita fläckar på marknaden framåt som, där det finns stora behov och där man behöver hitta nya lösningar.
Stort tack Nathalie Bolas Nilsson för att du var med här i sändning. Grattis till nya tjänsten och det blir spännande att se hur Humana inkorporerar AI i sitt arbete. Vad säger du? Det, precis som Nathalie är inne på, det här är ju en sektor och ett bolag som har haft det väldigt tufft.
Mm. Ja, nej, men det är det verkligen. Det har ju varit då, som sagt, en helt ny situation under pandemin och sen den höga inflationen sen har ju gjort att kostnaderna har skenat iväg på ett sätt som man inte har kunnat kompensera sig med intäkter. Så nu får man väl hoppas att man är igenom det. Och det har ju reflekterats i att det är ju en låg värdering på Humana, men hela den här sektorn egentligen av omsorgsbolag. Och sen finns det givetvis den här då politiska osäkerheten eller risken för regleringar som också gör att många investerare är lite försiktiga. Och då Humanas historik här de senaste åren har liksom inte mildrat den. Men det gör väl också att det finns en potential när vi väl kommer lite grann över den osäkerheten helt enkelt. Så att absolut lockande värderingar.
Mm, men ser du att man är förbi den osäkerheten nu?
Nej, det skulle jag inte säga att man är förbi den osäkerheten helt och hållet. Men jag tror ändå att man har kommit en bit ifrån den. Och jag tror att den där osäkerheten kring politisk risk kommer ju inte försvinna helt och hållet någonsin, skulle jag nästan säga. Men jag tror ändå att det finns en potential att den kan minska.
Mm. Och vi ska gå vidare nu, för jag har ju utlovat att det ska bli case. Vi har pratat om en hel del rapporter här på morgonen. Det kommer fler rapporter under dagen. Och imorgon så kommer ju kommunikationsappen Truecaller med rapport. Och det här är ett bolag du tycker har potential. Snackar vi 25% likt Julia Forsbergs Reilers Rek?
Nej, men jag tror att det finns en betydligt större potential i det här bolaget om man tittar på lite sikt, om vi nu pratar ett halvår eller ett år. Men det här är ju ett bolag som skulle kunna röra sig 25% på rapportdag. Sen har de i sin historik även gjort det åt det negativa hållet också. Så att det är ju en volatil aktie, det ska man vara medveten om man köper
precis
innan.
Ja, jag har lagt in det
innan
som en riskfråga, just att det blir de här berg- och dalbaneutvecklingen verkligen på rapport.
Så har det varit, absolut. Men å andra sidan, förra rapporten var en besvikelse. Jag tror att det finns en betydligt bättre sannolikhet att det här kommer kunna bli en positiv överraskning. Så att därför tycker jag ändå att det här är ett lockande bolag att köpa inför rapport.
Mm. just att ta risken att det lika gärna kan bli.
Liksom, ja, men jag tror att under det här kvartalet så tror jag faktiskt att de har lyckats vända till att växa organiskt igen. Då, vilket man inte gjorde under föregående kvartal. Och då hade man tagit också en hel del investeringar som man kommunicerade då, som skulle tynga lönsamheten. Men sen den stora potentialen finns ju givetvis på lite längre sikt. Det här är ju ett spel på digital annonsering. Och då har vi sett de här stora amerikanska bolagen då, bland annat Google som har varit extremt framgångsrika på det här. Så att det finns ju en jätteintressant potential.
Mm. Och hur ser du, jag hör ju att du tror att rapporten imorgon kommer bli betydligt bättre än Q4. Samtidigt så vet ju jag att Q4 så hade man ju minskande annonsintäkter. Det är inte första gången man har haft problem med just annonseringen. Jag tänker att det är ett viktigt intäktsben för dem.
Det är det, absolut. Och det är klart att så här, den här kommer vara slag mellan kvartalen, men jag tror att den långsiktiga trenden utan tvekan är stigande. Vi kommer se mer digital annonsering, det är jag helt övertygad om. Sen är det klart att ur ett investerarperspektiv är det också lite osäkert eftersom det är en stor marknad i Indien som står för en väldigt stor del. Så att, kanske inte riktigt där man liksom har den bästa känslan själv att bedöma det här. Men jag tror som sagt att över tid så är det nog få som tror på en minskad digital annonserings tillväxt.
Mm. Och noterade också att aktien har gått starkt. Det är efter förslaget att 25% av årets vinst kan delas ut till aktieägarna. Blir det också liksom som en extra present då? Eller
hur, ja, men jag tycker det är ju ändå ett kvitto på att bolaget själva, ledningen, ändå är konfidenta i sin utveckling här framöver. Och man har ju även kommunicerat aktieåterköp. Så att jag tror att det är det som vi har sett i kursen på slutet där. Plus också en positiv effekt från då starka amerikanska rapporter i Google och Meta till exempel.
Mm. Vi ska snacka mer bolag alldeles strax, men först tänkte vi ska stämma av hur börsen utvecklas. Sofie, hur ser det ut?
Ja, det är fortfarande lite avvaktande. Stockholmsbörsen stiger ungefär 0,3%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Boliden i toppen som är upp 1,5%. Och SBB som var upp 3% precis vid börsöppningen är nu upp 1,5%. De rapporterade ju och redovisade en ny miljardförlust efter stora värdenedskrivningar. Men jämförbart bestånd så ökar både hyresintäkterna och driftnettot. Tittar vi vidare på storbolagslistan så ser vi H&M i botten, men där ska sägas att de har utdelning och de backar mindre än den utdelningen. Om vi återgår till fastigheter och rapporterande bolag, fastighetsinvesteringsbolaget Catella rapporterar lägre omsättning och resultat och aktien tappar 4, nästan 5%. Åt andra hållet rör sig Volvo Car som stiger 1%. De ökade bilförsäljningen med 27% i april jämfört med i fjol. Nathalie Bolas Nilsson blir ny vd för Humana och hon tillträder i slutet av juli. Den aktien stiger idag 1%, men på tal om vd-byte, Lumen Reido tappar nästan 5% när de meddelar att vd Alexander Hellström avgår och vice vd blir tillförordnad vd tills en ny är på plats. Och större rörelser ser vi i veckans aktie, Railers, som stiger 5,5%. Och vidare på rekfronten, Handelsbanken slopar säljstämpel på Knowit som idag stiger 1,5%. Desto mer stiger Klara Bo som får köpstämpel av Handelsbanken. Men i kort, Stockholmsbörsen stiger ungefär 0,3%.
Stort tack för det, Sofia. Ja, men det är stigande kurser här i Sverige om man ser till indexnivå. Men ganska milda rörelser. Tidigare under rapportsäsongen har vi sett ganska stora slag.
Mm. Ja, men absolut, men jag tror att det är nog lite grann en effekt av att vi har sett att Stockholmsbörsen har hållit sig rätt så väl på grund av bra storbolagsrapporter. Amerikanska börsen har varit lite svagare, mycket drivet av då en osäkerhet i om de här räntesänkningarna väl kommer komma igång i år eller inte där borta. Men nu såg vi en svagare arbetsstatistik från amerikanskt håll i slutet på förra veckan och amerikanska börsen kom upp. Så att jag tror att det är lite grann det vi ser här idag. Lite så här man andas ut och tycker att ja, men okej, då är vi på okej nivåer på Stockholmsbörsen och behöver inte göra några större förändringar av det scenariot. Så att jag tror att det är nog en stor effekt i att vi ser en ganska lugn start på den här veckan.
Mm. Och jag noterade det efter arbetsmarknadsrapporten att nu har man börjat tro på 2 räntesänkningar från Fed i år. Igen. Ja. Från att precis innan så började man prisa in att det kanske bara skulle bli en.
Just det.
Så tänk att det också ger stöd.
Ja, men absolut. Jag tror att egentligen kanske inte det exakta antalet räntesänkningar i år som är det viktiga, utan väl att man kommer till en punkt där det faktiskt blir en räntesänkning. För det började till och med pratas lite grann om att nästa förändring skulle kunna vara en höjning under den här senaste veckan som var då. Så att jag tror att det här var absolut ett välkommet nyhetsflöde.
Mm. Och hur mycket skulle skogsbolaget Stora Enso gynnas av räntesänkningar?
Ja, men det är väl kanske inte det som drar iväg som en automatisk följd av det, utan där tror jag snarare att det som kommer driva det aktiecaset, det är ju egentligen en vinståterhämtning. Stora i synnerhet, men hela den sektorn hade ju ett katastrofalt vinstår 2023. 2024 ser ju ut att bli en ganska tydlig förbättring, en tydlig återhämtning som sen fortsätter in i 2025 också. Så att det där ska vi säga så här, det är en sektor som kommer drivas av vinståterhämtning. Mm.
Samtidigt, liksom ansträngd marknad för skogsråvara, tänker jag, liksom, ligger i den negativa vågskålen?
Mm. Ja, men så är det. Det har tyngt bolaget absolut. Och sen då i kombination med att efterfrågan har vikt ganska kraftigt. Men nu börjar vi ändå se att efterfrågan kommer tillbaka. Det är fler bolag som har pratat om det i sina kvartalsrapporter. Och jag tror att den här stora lagerkorrigeringen som man har sett också hos grossister är avklarad till stor del. Så att visst, det finns minustecken absolut i det här. Men jag tror att nettot utan tvekan är positivt.
Mm. Nettoskulden. Dubbelt så stor som målet. Jag fortsätter liksom pitcha in de negativa, liksom, negativa vågskålen så får du fylla på den positiva.
Mm. Nej, men dels man har gjort stora investeringar vilket har dragit upp skulden, men sen också så är ju vinstnivån nedpressad, så att kommer vinsten tillbaka till mer normala nivåer så kommer ju skuldsättningen i relation till vinsten att bli betydligt lägre. Mm. Så att jag är inte jätteorolig för just den delen.
Så kontentan är, det blir inte sämre och det blir en gradvis återhämtning härifrån?
Ja, det skulle jag säga. Det är min tro.
Ja, ja men härligt. I andra vågskålen så får man ju säga att specialistläkemedelsbolaget Sobi levererade en riktigt stark rapport. För det här är två bolag som redan har rapporterat, till skillnad då från Truecaller som kommer imorgon. Vad ser du i Sobi? För det här är ju en aktie som har gått helt okej. Får man säga.
Ja, men det får man säga. Det har varit en stark utveckling under den här, om vi tittar på det senaste halvåret. Sen var det en besvikelse i förra kvartalsrapporten då. Och ett av de läkemedlen som man hade satt stor tilltro till skulle växa rätt snabbt här initialt levererade inte. Men där såg vi ändå att försäljningen kom tillbaka i den här nyligen släppta kvartalsrapporten. Så att det här tycker jag är ett intressant bolag som är lite mindre. Vi har ju rätt få läkemedelsbolag generellt sett att investera i på svenska börsen av lite större karaktär i alla fall. Så att det här tycker jag ser jätteintressant ut och en rimlig värdering.
Mm. Men ser du att det kan finnas en risk att marknaden blir besviken igen när liksom, det är ju ganska spretigt. Samtidigt så är det ju ett par läkemedel som liksom står för en stor del av intjäningen.
Mm. Ja, men så är det. Å andra sidan har bolaget varit i en liksom ganska tydlig investeringsfas under ett par år tid, just med fokus på att bredda sin produktportfölj. Man bedriver ju ingen egen forskning heller, utan man har valt att snarare förvärva då intressanta läkemedelskandidater som är färdiga helt enkelt. Så att jag tycker att det tar bort lite grann risken också. Och jag tror som sagt att vi kommer se lite grann skördetid efter de investeringsåren som har varit.
Mm. Men ser du att det finns någonting som kommer bli en tydlig trigger i det här caset, eller är det mer att det kommer ligga och takta på?
Jag tror att det som kommer vara triggen för aktien för vidare uppgång och egentligen då en omvärdering uppåt i det här, det är ett av de nyligen förvärvade läkemedlen, ett cancerpreparat som man har köpt, som var det som var lite grann besvikelsen i då förra rapporten helt enkelt, men som kom tillbaka åt rätt håll i det här kvartalet. Mm. Så det läkemedlet, Vonjo som det heter, är det jag tror kommer vara drivande i det här caset.
Mm. Och till sist, då, jag vet att de kanske inte är helt jämförbara, men du sa att det är svårt att investera i lite större läkemedelsbolag på Stockholmsbörsen. Vad är det som gör att du gillar Sobi mer än till exempel AstraZeneca?
Ja, men det är egentligen den förväntade vinsttillväxten skulle jag säga under det närmsta 1-2 åren. Nu skulle jag snarare göra jämförelsen med att Sobi är klar med sin investeringsfas, medan AstraZeneca är inne i ett år egentligen där det kommer vara mer investeringstungt. Ganska lite i nyhetsflödet som jag tror kommer driva vinstförväntningarna uppåt. Plus att det har varit en stark utveckling kursmässigt för den här senaste 1-2 månaderna. Så att den tror jag har lite mindre potential om vi ser det här närmaste halvåret i förhållande till Sobi.
Ja, jättespännande. Stort tack Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, för att du har varit med denna morgon. Jag ska också säga tack till Julia Forsberg som var med här en stund tidigare. Det kommer att bli fler rapportintervjuer i Börskoll, då bland annat med Peabs vd Jesper Göransson. Klockan 2 startar det programmet och imorgon bitti då är det dags för Rapportmorgon igen. Ställ klockan lite tidigare, 7.30 drar vi igång, och med det så säger vi på återseende och hoppas att ni har en härlig dag.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.